Hon berättade inte för någon att hennes ögonskada skulle leda till blindhet, utan bestämde sig för att se så mycket som möjligt först. Det förde henne bland annat till Afrika, där en del av hennes hjärta ännu finns. Månadens ansikte, Kerstin Berlman, är ny ordförande i Synskadades förening i Landskrona. Men synskadad har hon varit i hela sitt liv.
Ja, egentligen var jag nog synskadad redan som barn. Men att bli glasögonorm, det var ju det hemskaste som fanns. Alltså man blir jätteretad. Det var nästan som var rödhårig och ofräknig. Det fick man heller inte vara, ända tills Pippi Långstrump kom. Jag klättrade upp i stolpar och läste vad det stod att gatan hette och sådana där saker. Och jag vet att jag fick lite stryk ibland för att jag klättrade upp och tittade folk i ansiktet liksom på nära håll. Men det var en skön värld. Det var inga konturer, det var inga starka färger och inga vassa stenar för man trampade på dem. När vi gick i första klass så hade vi läkarundersökning och då var alla barnen i ett rum i ett gymnastiksal och jag var sist. Så jag satte mig längst fram, kisade och lärde mig tavlan utantill. Och jag såg inte tavlan knappt, men jag kunde läsa sista raden. Men sen i fjärde klass så avslöjades och fick komma in en och en och då såg de det. Och då fick jag glasögon till att börja med. Och sen när jag var 16-17 år så var det väldigt dåligt. Då kunde jag knappt läsa. Och då var jag hos på en stor undersökning och då säger en läkare att jaha, om den här ögonskadan du har så kommer du att bli blind. Men han sa inte när, för det visste han inte. Och då tänkte jag att det här ska jag hålla för mig själv. För annars kommer de bara tycka synd om mig, jag kanske får sluta skolan. Så att jag fick liksom väldigt långa öron istället och försökte att lära mig väldigt mycket. Jag tränade upp min intelligens väldigt.
Men lyckades du dölja för omgivningen att du såg så dåligt då som barn och tonåring? Dina föräldrar måste jag märka det.
Jag var väldigt listig. Ja, man omskriver på något sätt va? Och går runt det här. Och sen så hade vi blinda och synskadade i släkten. Va? Så att det var inte så konstigt att man såg dåligt.
Kerstin Berlman är född för tidigt och hennes ögon skadades i kuvösen. Idag ser hon ingenting på det ena ögat. Med det andra kan hon läsa stor stil. Men att hon var synskadad, nej, så tänkte hon inte som ung.
Nej, det gjorde jag inte. Det bortsåg jag ifrån på något sätt. Men jag hade i bakhuvudet att så länge jag kan se så ska jag se så mycket som möjligt. Och det var därför som jag blev journalist. För jag trodde att då får man ut i världen och åka till Nordpolen och allt möjligt. Och det har inte kommit än förstås, men det återstår.
Det dröjde innan Kerstin Berlman kom ut i världen på riktigt. Hon hann bli farmor först. Men nu har hon besökt ett 30-tal länder. Hon har varit i Europa, Japan, USA och så Afrika, där hon genast kände sig hemma och välkommen.
Inte minst därför att i Afrika så är det så att ju tjockare man är och desto mer grå man har och hår man har, desto vackrare är man och desto mer hyllning får man. Och det var väldigt skönt att få uppleva det en gång.
Var du där som journalist då, eller?
Ja, det var både och, så att säga. Jag gjorde en massa reportage och letade efter Tarzan i Uganda och så där. Och var ute och gjorde reportage för Skanska och lite runt om. Och sen var det naturligtvis framförallt ett biståndsarbete. Jag var intresserad, jag hade varit medicinreporter i många år och var intresserad av att se hur de svenska organisationerna jobbar på sjukhusen. Och jag fick sedan ett SIDA-stipendium, så jag var nere en gång till och kollade då på olika sjukhus hur man arbetade tillsammans med den inhemska befolkningen. Och jag fick hjälpa till och våra AIDS-sjuka och bära dem och mata och ha mig. Och det var väldigt, jag ska väl säga, berikande. För jag kommer att känna en väldigt stor tacksamhet att jag själv har ett så litet handikapp i det sammanhanget. Och att vi har det så fruktansvärt bra i Sverige.
Kerstin Bellman har alltid varit miljöengagerad och såg redan på 90-talet vilka konsekvenser klimatförändringarna fick för människorna i Kenias norra gränstrakter.
Jag träffade en kvinna som berättade att förut så hade hon bara 700 meter för att hämta vatten. Nu hade hon 7 kilometer. Och det är vårt fel.
När man säger Afrika, då tänker man ju då på lejonen och savannerna och sådär. Hur mycket av det har du upplevt då?
Jag har sett alla de stora djuren faktiskt. Och jag önskar att jag hade haft bättre syn så att jag hade kunnat skärskåda dem riktigt. Men bara atmosfären och dofterna av det och ligga i tält och höra hur rovdjuren tassar runt och alla markatter och schimpanser som tjattrar runt om. Det är sånt som är härligt att ha när man sitter i gungstolen sen.
Råkar du ut för något riktigt farligt eller?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Trodde jag i alla fall. Det var så att jag skulle långt in i öknen i norra Kenya, alltså riktiga Sahara, och skildra hur svenska företag jobbade med vägbyggen där. Och då blev jag hämtad med en jeep som var faktiskt svenskbyggd, så det stod på svenska i den, var rätt roligt. Och då hade jag en eskort av 6 stycken soldater i full utrustning. Och k-pistar och grejer, och ingen kunde engelska och jag kunde väldigt lite swahili, och vi körde och det skulle ta ungefär 10 timmar att köra genom öknen, och de hoppade ut då och då och sprang runt och buskarna där, för det var lite förrymda soldater från krigen då som hade rånat och skjutit ner lite folk och så. Och rätt som det var så hör vi att det smäller till riktigt ordentligt i den här jeepen som vi satt i. Och vi hoppade till och de tryckte ner mig under sätet. Jag fick ligga där och så sprang allihop ut med k-pistarna och sprang. Och så rätt som det var så hör jag ett jättegarv. Då var det alltså radiomasten som satt på taket på jeepen som hade fallit av och hade smällde mot taket när vi körde över en sten. Så det, farligare än så var inte det, va? Men när vi kom fram sen så fick jag i alla fall bo i ett rum med egen vakt utanför och med en stor machete under kudden. Så att alldeles ofarligt var det ju inte naturligtvis.
Men där var det människorna som var farliga då, inte djuren.
Nej, och det är nog så rent allmänt. På sjukhusen så såg jag ju en del som hade blivit ormbitna och fick amputeras och så. Och det är väl inte så himla roligt. Och så lite spindlar och sånt där som man inte vet om de var farliga eller inte. Men jag var väl inte rädd för någonting sådär. Jag har aldrig varit riktigt rädd av mig. Jag vet inte om det beror på att man inte har sett farorna, så att säga. I och med att jag har levt från början i en värld där det var liksom lite luddigt allting och vackert och mjukt.
Så du skulle inte se om det ringlade en orm liksom längs vägkanten?
Nej, det tror jag. Jag fick nog trampa på den först kanske.
Och då är det kanske lite sent att upptäcka den?
Ja, det är det kanske.
Men det är inte bara äventyren som Kerstin Bellman kommer ihåg, utan också de vardagliga skillnaderna mellan Östafrika och Sverige.
Det var framförallt att man hade en tystnad full med ljud, om jag säger så. Det var inte den här ljudkulissen som vi har här med bilar och allt möjligt annat, utan man fick liksom lyssna efter vad det var för någonting. Och fantasin kom ju i rörelse naturligtvis. Och det var naturligtvis varmt och skönt. Mina leder mådde jättebra. Jag borde kanske flytta dit.
Vi är så vana vid en hög standard i Sverige, att man ska ha rinnande vatten och självklart att kunna trycka på en knapp så tänds lampan och så.
Ja, det är så självklart. Jag var faktiskt i en svensk skola i Tanzania och hjälpte till lite grann. Och där hade man datorer. De var det att man kunde inte använda dem för det fanns ingen el. De hade fått de här från skolstyrelsen i Sverige som hade skickats en hel container med sådana grejer till dem. Utan den elen man kunde själv producera då med hjälp av diesel och så, den gick ju åt att hålla kylskåpet igång, för det var ju mycket viktigare. Så det är sådana här lustigheter som man upplever.
Och nu sitter du alltså i lilla lugna Landskrona, eller det kanske inte är så lugnt.
Jag tror att det är väldigt överdrift att det skulle vara så himla mycket. Även om jag hade en bomb i kvarteret intill som detonerade för några veckor sedan. Jag tror att det är ungefär likadant som på andra ställen faktiskt. Och jämfört med övriga Europa och u-länderna så är det ju lugna Landskrona faktiskt.
Och så engagerade du dig då i Synskadeföreningen och blev ordförande?
Ja, jag blev ordförande direkt. Därför att det var lite turbulens så att säga, va? Och jag har försökt att ordna upp det och vi har väldigt roligt. Jag har fått många trevliga vänner och det är tacksamt. Och jag tycker att vi har den gemenskapen som man behöver när man har en synskada. Men samtidigt så är det ju inte själva synskadan som är det väsentliga för oss, utan att det är att vi är vänner och kompisar och hittar på roliga saker.
Tar det här all din tid nu, eller vad gör du för övrigt?
Ja, nästan all tid. Det jag gör det eftersom jag kom in i distriktsstyrelsen också. Så är det ett par grejer varje vecka åtminstone. Men sen har jag ju min koloni där jag odlar mina små morötter som inte blir någonting av. Och försöker att koppla av och sådär. Och sen så har jag ju mina barnbarn naturligtvis och sånt.
Du sa att en fördel med att komma ner till Afrika var att ju gråare hår man hade dess mer aktad blev man. Ja, det kan man dra slutsatsen att du har fått lite gråa stänk. Men hur ser det ut för övrigt?
Jag som var det minsta och smalaste och magraste lilla barnet har nu blivit en stor fet tant, tycker jag själv i alla fall. Och ja, jag har grått hår och jag har besvär med mina höfter och jag ska få nya höfter och jag har opererat bort leder i händerna och har besvär med mina fötter och sådär. Jag har spik i foten och plast i ögat och lite så. Jag är en riktig reservdelsmänniska. Fast håret är mitt och tänderna fortfarande, tack.
Hur brukar du klä dig idag?
Ja, det är mest långbyxor och sånt. Och tidigare under min karriär när jag var med en del bolagsstyrelser och sånt där så hade jag ju knytblus och högklackade skor och lite små dräkter och sånt. Va? Men det har jag inte längre, utan det är lätt och ledigt.
Om du inte hade varit synskadad och inte behövt bli så listig och smyga med det som tonåring...
Ja, jag vet inte. Det här kanske blivit socialarbetare eller någonting sånt.
Det sa Kerstin Berlman som är ordförande i SRF Landskrona Svalöv och månadens ansikte i september. Reporter var Birgitta Fredén.